Ja, det är underbart att vi får ta fasta på Guds löften. Det är det som får vår tro att växa. Det är det som gör att vi kan bli använda utav Herren. Det är Guds löften. Ni som var med första bibelstudiet, ni vet då att vi har slagit an temat för den här helgen. Blås liv i det som Gud har gett dig. Och ikväll i de här två bibelstudierna så utgår vi då ifrån en text i andra Timoteusbrevet, det första kapitlet och verserna 3-9 där. Och vi sa också då att det här var Paulus absolut sista brev överhuvudtaget. Och jag sa också att vi får läsa det här brevet som om det vore Paulus sista brev till oss kristna i Sverige. Och det har ett angeläget budskap. Jag läser texten allra först. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Amen. Och jag ska bara väldigt kort repetera vad vi sa i första bibelstudiet här före kaffet då. Paulus han uppmuntrar Timoteus att blåsa liv i det som Gud hade gett honom. För Timoteus han var pressad av det tuffa andliga läget i församlingen i Efesos. Både det läge som rådde där i stan rent andligt sett och moraliskt. Men också att det fanns en hel del problem i församlingen. Och alltihop det här hade gjort att han hade tagit flera steg tillbaka och inte våga använda det som Gud hade gett honom. Och vad har nu Paulus för medicin att ge mot detta? Och jag sa att det här är oerhörda paralleller till det andliga läget i Sverige idag. Också det andliga läget i våra församlingar så kan vi se väldigt tydliga likheter. Och vad är det då som vi behöver ta till oss? Vad skulle Paulus skriva om han skrev till oss? De kristna i Sverige idag. Jag tror han skulle skriva exakt detsamma. Inspirerad av den heliga ande som han skrev till Timoteus. Blås liv i den tro som Gud har gett dig. En levande tro på Jesus. En uppriktig tro. Blås liv i din medvetenhet om hjälparen, den helige ande. Vi har fått kraftens ande, kärlekens ande, självbehärskningens ande. Blås liv i din medvetenhet om att anden är med dig och vill hjälpa dig. Och så sa vi också, blås liv i de nådegåvor som Gud har gett dig. Och han vill ge dig också ännu mer utav dem. Det var ungefär vad vi hann med före kaffet. Och sedan så hann jag säga precis före kaffet också att det här att blåsa liv i gåvorna. I grundtexten så betyder att upptända, få nytt liv, få ny glöd i falnande eld. Och då är det också en kinesisk översättning som jag vill utgå ifrån nu en bra stund här. Som översätter den här versen så här och det här uttrycket att blåsa liv i nådegåvan. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. För problemet för Timoteus var att det hade blivit en massa aska under elden eller över elden. Alltså elden hade falnat och låg där som glöd under askan. Det var en massa aska som hade samlats i hans ande och i hans själ och som kvävde nådegåvan och kvävde tron och kvävde Guds andes eld och kraft i hans liv och i hans tjänande. Och då behövde han identifiera vad det var för aska och han behövde blåsa liv i den där elden så att askan försvann. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Vad är det för aska som ligger över svensk kristenhet? Vad är det för aska som ligger över en del församlingar? Vad är det för aska som ligger över våra liv ibland? För vi har alla lite problem med olika former av aska, precis som Timoteus. Det tänkte jag tala om en stund nu, och sen är det några uppmaningar till i texten. Vi går ju igenom texten bit för bit, allt eftersom i den turordning som Paulus ger de här uppmaningarna. Ja, men den första askan nämnde jag redan i första bibelstudiet. Och det var ju, jag kanske inte nämnde det första där. Jag tar det först och så kommer jag till det andra sen. Det första var hans svaga andliga självförtroende. Jo, jag tror jag var inne på det när jag läste också det här. Att låt ingen förakta dig. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Alltså, problemet för Timoteus var att han hade dåligt andligt självförtroende på grund av att det fanns medlemmar i församlingen som hade liksom talat nedsättande om honom och till honom och nedvärderat honom och tyckte att han var för ung och tyckte att han var för försiktig och för timid i sin personlighet. Nu är det ju faktiskt så att vi är olika i vår personlighet, och det får vi lov att vara. Och vi kan inte göra om oss till att bli precis likadana allihop, och det har inte Gud menat heller. Men däremot så vill Gud frigöra det han har lagt ner i vår personlighet, så att vi kan få tjäna honom med glädje och med frimodighet och med helig iver. Men hans självförtroende var skadat, och det hade blivit liksom som en aska som liksom hade kvävt honom. Känner du igen det? Jag vet inte vad det är som har skadat ditt andliga självförtroende. Kanske att det är omdömen som du har hört redan som barn. Ja, det blir aldrig någonting av dig. Eller i skolan, du kanske blev mobbad. Eller senare i livet. Eller kanske till och med trosyskon som liksom har nedvärderat dig på något vis. Och det blir som en kvävande aska. Gud har lagt ner gåvor hos oss varenda en. Vi var ju inne på det förut här. Och han vill att de ska få brinna. Han vill att de ska få fungera. Men det dåliga andliga självförtroendet blir som en kvävande aska. Och dessutom har vi ju något mycket märkligt i Norden här, och inte minst i Sverige, som heter jantelagen. Och den är bedrövlig. En del tror att den kommer ifrån Gud för att hålla oss ödmjuka. Nej, nej. Den kommer inte från Gud. Ödmjuka hjälper Herren oss ändå att hålla oss, för vi får möta mycket prövningar och mycket svårigheter som håller oss ödmjuka. Men jantelagen kommer inte från Gud för att hålla oss ödmjuka. Den kommer nog ifrån ett annat håll istället. Ifrån rakt motsatt håll, för att hålla oss nere så vi inte tjänar Gud. Så vi inte blir till den välsignelse som Gud har menat. Så att vi inte kommer in i allt det där som Gud har förberett för oss. Men vi behöver skaka av oss jantelagens aska och upptäcka vilka vi är i Kristus. Det är därför som jag nämnde om min senaste bok här, Rättfärdighet, himmels liv under jordiska villkor. Den lägger betoningen på vilka vi är i Kristus. Vet du vem du är i Kristus? Vet du vad du har i Kristus? Vet du vad du förmår i Kristus? Vad säger Paulus i Filipperbrevet 4:13? Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså allt det som Gud vill att vi ska åstadkomma och göra, det förmår vi i honom som ger oss kraft. Och vet du vad vi ska bli i Kristus? Jo, en dag ska vi bli fullständigt lika honom. För då ska vi få se honom sådan han är. Men om vi inte vet vilka vi är i Kristus, då är det lätt att kvävas av det dåliga självförtroendes kvävande aska. Och då behöver vi skaka av oss den askan så att vi kan använda både vår tro och våra nådegåvor som Gud har gett oss. Det andra, och det nämnde jag ju inledningsvis i förra bibelstudiet, det var modlöshetens aska. Alltså det är ju uppenbart när vi läser här den här texten och i brevet här att Timoteus hade gripits av modlöshet på grund av allt tufft omkring honom, på grund av allt det han hade mött. Och därför så måste Paulus skriva här i vers 7: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jag sa det. Det är helt mänskligt och naturligt att vi ibland kan bli modlösa. Det blir jag också ibland. Och då får vi uppmuntra varandra, då får vi styrka varandra. Men Gud har aldrig menat att modlösheten ska samlas så mycket i vårt liv så att det blir som en kvävande aska. Men ibland så blir det ändå så att modlösheten blir som en kvävande aska som släcker Guds eld och som hindrar nådegåvorna att fungera, hindrar vårt tjänande. Tänk att det är intressant att till och med Paulus hade problem med det här med modet ibland. Titta, ska ni se om vi läser i vers 15 och 16 i första kapitlet där i andra Timoteusbrevet. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Phygelus och Hermogenes. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Alltså Paulus hade också fått kämpa mot modlöshetens aska. Och han säger det att alla i Asien där vände sig bort ifrån mig. När han som bäst behövde trosyskonsens hjälp så svek de honom. Och det är klart, då är det ju lätt att bli modlös. Men så säger han, det fanns en som inte gjorde det. Och det var Onesiforus. Det måste varit en härlig broder. Det står inte så mycket om honom annars. Men här står det något riktigt positivt om denne Onesiforus. Det står här att han gav mig ofta nytt mod. Och han skämdes inte för mina bojor. Tänk om vi skulle ta ett församlingsbeslut här ikväll. Både med Elgarås och de andra församlingarna som ni representerar. Att vi skulle bli lite mer Onesiforus. Alltså vi kanske inte kan bli någon Paulus, denne gigantiska apostel. Men vi skulle ju kunna bli en Onesiforus, va? Och det är inte illa det. Att bli en Onesiforus som ingjuter nytt mod i varandra. Eller Barnabas, han tröstens son, uppmuntrans son, profetians son. Som också hade en speciell nådegåva att ingjuta nytt mod i de som hade det lite tungt och jobbigt. Antingen det var nyfrälsta eller det var en misslyckad missionärskandidat som heter Johannes Markus. Eller det var den nyomvände Saulus som ingen trodde på. Men han ingjöt nytt mod i dem. Och det behöver vi, vänner. Vi behöver hjälpas åt att ingjuta nytt mod i varandra. Och den heliga ande är alltid den som styrker oss. Han är aldrig modlöshetens ande. Jag sa det i förra bibelstudiet. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Kraftens ande hjälper oss att besegra vår modlöshet. Jag tror att djävulen har ett vapen i modlösheten som är ett av hans främsta vapen. Jag brukar säga så här. Om han inte kan få oss att synda, och det är inte alltid han lyckas med det, som väl är. Om han inte kan få oss att tvivla, och det är inte alltid han lyckas med det heller. Ja, men då försöker han få oss att frukta. Men om han inte ens lyckas med att få oss att frukta, så försöker han åtminstone göra oss modlösa. Och det lyckas han allt för ofta med. För det är vi kanske inte så vakna inför. Modlösheten som får ett kvävande grepp om oss liksom, och som blir som en aska som vill lägga sig där och kväva nådegåvorna och tron och andens eld och liv i oss. Men kraftens ande kan hjälpa oss att besegra modlösheten. Vad var det mer för aska? Jo, jag tror att det var människofruktans aska. Gud har inte gett oss försagdhetens ande, vill jag minnas att det stod i den bibel som jag lärde mig att läsa när jag började lära mig att läsa. Det var 1917 och så översatte jag. Nu ska jag ge er en liten rolig historia. Bara som, det är helt utanför ämnet liksom. Det är lite teologisk överkurs det här. Det var gumman som liksom, hon tyckte var jobbigt med alla nya översättningar. Så hon höll sig till 1917 års översättning. Men och då de sa, ja men de här andra då, om den dög för Jesus och hans lärjungar så duger den för oss också, sa hon. Men hon hade nog inte riktigt koll på årtalen. Men hörni, i 1917 års översättning så stod det: Gud har inte gett oss försagdhetens ande. Och vet du hur det står i en riktigt ny då parafras, Nya levande Bibeln 2005. Ja, den börjar ju också bli lite gammal, 2005. Men där står det så här: den ande Gud har gett oss gör oss ju inte rädda och försiktiga, utan fyller oss med kraft, kärlek och självbehärskning. Den ande som Gud har gett oss gör oss ju inte rädda och försiktiga, utan fyller oss med kraft, kärlek och självbehärskning. Ibland i vissa församlingar så möter jag väldigt mycket av rädsla och försiktighet. Nu menar jag inte, missförstå inte min undervisning. Jag menar inte att vi ska gå på som ångvältar och bulldozers och slå Bibeln i huvudet på folk när som helst och hur som helst. Och absolut inte. Jag tror att vi ska vara finkänsliga. Jag tror att vi ska respektera människors personliga integritet. Jag tror att vi ska vara visa. Vi ska be Gud om vishet. Men vi ska inte vara rädda och försiktiga på fel sätt. Utan vi ska vara öppna för att Gud vill använda oss. Och hörrni, jag tror att i den kristid som är nu, med de skakningar som hela vår värld upplever, också Sverige. Och jag tror personligen, och det får ni ju pröva när jag säger så, att jag tror inte det kommer att bli bättre. Utan jag tror vi kommer att få uppleva allt mer av oro, av skakningar, av kriser. Ju närmare Jesu återkomst vi kommer, så kommer det bli mer och mer av detta. Jag tror det. Men det är också den tid då vi kan få uppleva de största väckelserna. Då Gud använder kriserna och oron och skakningarna till att vända människors hjärtan till Gud. Vi ber ofta om, kom heliga ande och kom en ande av omvändelse. Till både oss, Guds folk, och till människor utanför våra sammanhang som inte känner Jesus ännu. En and av omvändelse. Att Gud får använda kriserna till att människor börjar söka Gud. Och jag tror att det redan är på gång och händer. Och då är det viktigt att du och jag är vakna och öppna för att bli använda. Det kanske finns mer sökande människor runt omkring oss än vad vi vet om. Du kanske har en granne som är sökt av Gud, som börjar fråga efter de andliga frågorna. Du kanske har en arbetskamrat. Du kanske har någon i släkten som börjar fråga efter Gud. Och då är det viktigt att vi inte är så rädda och försiktiga så vi aldrig vågar säga någonting, va? Utan vi ska be att den helige ande ger oss tillfällen. Och så ska vi vara öppna för de tillfällena. Och så ska vi våga stå till Guds förfogande och använda de gåvor som Gud har gett oss. Inte så rädda och försiktiga i evangelisationen. Inte så rädda och försiktiga när det gäller be och prisa Gud. Och lovsjunga och lovprisa honom. Jag personligen skulle önska att vi fick tillbaka lite mer bönebrus och lovprisningsbrus i våra församlingar. För jag trivs väldigt bra i den atmosfären och det verkar som att Guds ande gör det också. Har du märkt det? Det verkar som Guds ande trivs när vi tillsammans ber och prisar Gud och öppnar våra hjärtan tillsammans inför honom. Det verkar som att Guds ande trivs och många av oss trivs också. Men ibland har det blivit så mycket aska av rädsla och försiktighet i våra liv och i våra församlingar. Men då tror jag att det är budskapet som Herren vill säga till oss genom Paulus här. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Så är det. Vi ska inte låsa varandra genom människofruktan, utan vi ska lösa varandra till att tjäna Gud. Inte låsa varandra, utan lösa varandra. Jag var i en församling för knappt en månad sedan. Någonstans i Sverige. Och där var det en av församlingsledare. Hon gick upp i slutet på lördagskvällen. Och så gav hon ett ord ifrån Herren. Och det var ungefär det här. Att det är viktigt att vi är lyhörda när Guds ande också manar oss att be eller prisa Gud eller ge ett profetiskt ord också när vi samlas så här. Och att våga liksom lyda det Gud manar oss att göra. För om vi gör det så är vi med och öppnar upp också för varandra. Men om vi inte gör det, då blir vi låsta själva, men vi låser varandra också. Om vi inte är lyhörda för Guds ande. Men om vi är lyhörda för Guds ande, då är vi med och löser upp för varandra. Så att vi alla kan bli mer öppna och frimodiga och lyhörda för det som Gud vill göra. Och jag upplevde, jag tackade henne efteråt och sa, det där var verkligen ett ord från Herren som du hade. För jag tror att det fungerar på det sättet. När det gäller människofruktan så tror jag att kärlekens ande kan hjälpa oss att övervinna människofruktan. När det gäller modlösheten så var det kraftens ande. Och när det gäller detta med människofruktan så tror jag att det är kärlekens ande som på ett särskilt sätt kan befria oss ifrån människofruktan. Det står så här i psalm 46 och vers 4 och 5. När fruktan fyller mig litar jag på dig. På Gud vars ord jag prisar. På Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Vad kan människor göra mig? Det finns mer av aska som vi behöver skaka av oss. Inte bara modlöshetens, inte bara människofruktans aska. Jag tror det finns en aska som vi inte alltid är riktigt uppmärksamma på. Men som är väldigt påtaglig och som kan kväva väldigt mycket i våra liv och också nådegåvorna. Och det är besvikelsernas aska. Jag brukar säga så här att det är omöjligt, och nu vill jag bli lite själavårdande också i undervisningen. Det är omöjligt att gå genom det här jordelivet utan att ibland möta besvikelser. Alltså då vore vi i himlen. I himlen ska vi inte möta en enda besvikelse. Det är väl ett gott hopp och ett gott budskap. I himlen ska vi inte, alltså där behöver vi aldrig tala om skaka av dig besvikelserna raska. För det kommer inte finnas några besvikelser i himlen. Vi kommer bara att vara glada och tillfredsställa med allt som vi upplever och möter där. Men så är inte jordelivet för någon av oss. Utan vi blir besvikna ibland. Alltså, ibland så vet ni så blir vi besvikna över andra människor som vi litade på, som vi såg upp till, och så kanske de inte alls motsvarar våra förväntningar eller vårt förtroende, utan de gjorde oss besvikna. Ibland är det människor som sårar oss, ibland kanske omedvetet, men vi blir besvikna, och ibland kanske till och med medvetet och vi blir ännu mera besvikna. Vi blir besvikna på oss själva. Det är kanske en av de största besvikelserna. Hur många gånger har vi inte blivit besvikna på oss själva? När vi misslyckades, när vi inte lyckades leva för Gud som vi hade önskat. Och när vi föll för någon frestelse. Eller när vi inte gjorde sånt som vi skulle ha gjort, men vi gjorde det inte. Vi missade liksom tillfället och så blev vi besvikna på oss själva. Det kanske är det allra svåraste, att förlåta sig själv. Ibland så blir vi besvikna på grund av livets prövningar. Alltså där vi inte finner någon, det är ingen människa som liksom vi kan anklaga för det. Och det vi kan inte anklaga oss själva. Men man brukar ju inom själavården tala om att livet gör oss illa ibland. Och man kan bli besviken på grund av prövningar och motgångar som man möter. Man kan bli besviken, låt oss tala ärligt med varandra. Man kan bli besviken i församlingslivet. Man kan bli djupt besviken i församlingslivet. Alltså, det finns inget som kan fylla oss med så mycket glädje och välsignelse och hopp som en lokal församling. Det är världens hopp. Det finns inget som kan fylla oss med så mycket glädje och hopp som gemenskapen i en lokal församling. Men den gemenskapen kan också såra oss och göra oss djupt besvikna. Så är det. Och då kan det bli som en aska liksom, som lägger sig där. Det svåraste är väl att ibland tycker vi nästan att vi är besvikna på Gud. Om det är bönesvar som vi har bett för i åratal och vi inte har fått dem ännu. Och vi undrar liksom, Gud, varför svarar du inte? Eller vi bad för någon som var sjuk och Herren tog hem den personen istället. Och så tänkte vi liksom, gode Gud, varför skedde det inte ett under? Känner ni igen det? Vi har mött sånt. Vi möter sånt lite då och då. I församlingar och bland vänner och så här. Och man kan bli så besviken och säga, Gud, varför grep du inte in? Och varför gjorde du? Samtidigt är man ju så tacksam varje gång det sker. Varje gång man får bönesvar. Och det får vi aldrig glömma. Vi får inte glömma och räkna alla Guds välsignelse. Räkna alla gånger vi har fått bönesvar. Alla under som har skett och sker. Vi får inte vara som de där 10 spetälska som glömde att tacka. Utan vi ska ju tacka varje gång vi får ett bönesvar. Och varje gång Gud gör någonting underbart ibland, och så låt oss prisa honom i veckor och månader för det. Det är han väl värd, va? Ja visst. Men vi ska vara ärliga med varandra och säga att ibland så sker inte de där undren. Och ibland så har Gud andra vägar liksom. Och vi kanske har lite svårt att förstå det. Om det då får bli till en besvikelse som vi inte går till Herren med. Alltså det finns en plats dit vi ska gå med våra besvikelser. Och det är till korset. Om någon blev sviken av människor så var det Jesus. Jesus är nog den människa som blev mest utsatt för besvikelsernas frestelse. Men han vann seger över den. Men han tog också inte bara alla våra synder och sjukdomar och allt sånt och nederlag. Han tog alla våra besvikelser på sig också när han dog på korset. För att inte vi skulle kvävas av besvikelsernas aska. För att inte våra besvikelser skulle bli som en tung kappsäck, en tung börda i vår kappsäck som vi skulle gå och släpa på genom hela livet. Utan det finns en plats där vi kan få lägga av våra besvikelser. Halleluja. Det är underbart. Det finns en plats där vi kan få lägga av våra besvikelser. Och det finns inre helande också för besvikelser. Jag har själv varit med om det. Väldigt, väldigt påtagligt. Och jag är så glad och tacksam för det. Och jag märkte när jag fick en mycket stark gudsupplevelse som rörde mina besvikelser inom min tjänst som pastor. Och jag vill inte bli mer besviken än andra pastorer har blivit, skulle jag tro. Men det var tillräckligt mycket för att hämma liksom andens gåvor och andens liv i mitt liv. Men så fick jag ett möte med Herren. Där han sa, jag lyfter av dig alla besvikelser. Jag läker dig från alla de besvikelser du har fått i tjänsten. Och det var ljuvligt. Det var underbart. Och jag kände det var som om Jesus kramade om mig. Och vet du vad jag märkte? Efter det så har jag haft min rikaste tid. Och det har varit ganska många år nu. Så har jag varit min rikaste tid i tjänst för Herren. Och jag märkte att andens gåvor börjar fungera på ett mycket starkare sätt efter den upplevelsen. De fanns nog där innan också. Men det här liksom låg som en aska där. Tänk om vi skulle få skaka av oss besvikelsernas aska i våra liv. Är det möjligt, säger du? Ja, det är möjligt. För du vet att, och det här är underbart, att det finns ingen uppmaning i skriften som inte också i sig har ett evangelium, ett erbjudande, en möjlighet. Allt som vi uppmanas till i Bibeln, det är sånt som Gud kan hjälpa oss att få att göra och få vara med om. Så när vi uppmanas att skaka av oss askan, också vilken form av aska den är, även besvikelsernas aska, så är det möjligt att få göra det. Jag har bett Gud om att vi skulle den här helgen, ikväll och imorgon, vi skulle få skaka av oss en hel del aska. Att den heliga ande skulle få komma och blåsa lite på oss så askan blåser bort. Vill ni det? Vi behöver det. Vi behöver det. Och vi behöver levande församlingar idag. Som bara sjuder av Jesu liv och den heliga andes liv och närvaro. Och där människor när de kommer i kontakt med oss. Både i vardagen. Och i synnerhet i vardagen. Men också i våra gudstjänster och sammankomster. Och så ska de möta en atmosfär av Guds närvaro. Av liv ifrån Herren. Som gör att de känner, här finns någonting som jag behöver. Vad är detta? Det vill jag ha. Och då tror jag vi kan få se mycket hända. Så besvikelsernas aska behöver vi bli av med. Och där tror jag att självbehärskningens ande vill hjälpa oss. Kraftens ande tar bort modlösheten. Kärlekens ande kan befria oss ifrån människofruktans aska, och självbehärskningens ande hjälper oss att hantera våra besvikelser på ett bibliskt och rätt sätt så att vi kan bli av med dem. Och där handlar det ju mycket också om förlåtelse, att ge förlåtelse. Är det människor som har sårat oss så behöver vi förlåta dem i Jesu namn. Är det vi själva, vi är besvikna på oss själva, ja men när vi har tagit emot Guds förlåtelse får vi förlåta oss själva också. Om Gud säger att han har förlåtit oss, så då får vi också förlåta oss själva. Ja, men det är ju underbart. Ja, det är underbart. Och du vet att när Herren säger att era synder kommer jag inte mer ihåg. Alltså de vi har varit till korset med och bekänt inför Herren, fått förlåtelse för. De kommer han inte mer ihåg. Varför ska vi då hålla på och gräva i dem och komma ihåg dem? Andras eller våra egna som vi har varit hos Herren med. Utan vi får göra som Herren. Vi får bli bra på att glömma. Du vet att vi är bra på att glömma det vi ska komma ihåg. Och att komma ihåg det vi ska glömma. Har du tänkt på det? Vi är bra på att glömma det vi ska komma ihåg. Och att komma ihåg det som Gud vill att vi ska glömma. Men Gud, han är bäst på både komma ihåg och att glömma. Har du tänkt på det? Gud är bäst på att komma ihåg. Han glömmer oss inte så. Men han är suverän på att glömma det som vi har varit och talat med honom om och lämnat hos honom. Det kommer han inte mer ihåg, säger han. Nej. Och det är väl underbart. Så det finns hjälp, det gör det. Den andliga ljumhetens aska tror jag vi får kämpa mycket med i det här landet. Uppenbarelseboken, sändebrevet, vet du, till församlingen i Laodikea. Där det står så här att jag känner dina gärningar, alltså Uppenbarelseboken 3 från vers 15. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Alltså, vad var problemet i församlingen Laodikea? Ja, de hade varit med om en hel del. Och de hade mycket resurser på många sätt. De hade förmodligen en stor verksamhet. De hade en hel del som de tyckte var bra. Men de hade kommit i ett läge där de slog sig till ro och inte längta efter mer. Jag ska komma in på det lite imorgon förmiddag också om att längta efter mer. För vi ska inom parentes, imorgon förmiddag, då ska jag utgå från en gammaltestamentlig text. Vad har du i huset? Vilken text är det, så är det, säger jag inte. Vad handlar det om? Det säger jag inte, kom imorgon. Men det går på samma tema. Det går på samma tema, blås liv i det som Gud har gett dig. Men de hade slutat att längta efter mer. Och de säger, vi är rika. Vi har riken och vi behöver ingenting mer. Det var problemet i församlingen i Laodikea. Och vad ledde det till? De blev ljumma. Du är varken varm eller kall. Du är ljum. Det var problemet. Jag tror att vi får att ljumhetens aska är ett stort problem i svensk kristenhet. Och vi får var och en. Det är inte bara att liksom peka finger åt andra, utan här får vi var och en vara vaksamma. För vi har var och en kamp ibland där liksom vi riskerar att bli ljumma. Men Herren vill hjälpa oss att skaka av oss ljumhetens aska. Kommer du ihåg när David Wilkerson, han som skrev Korset och stiletten och gjorde detta gigantiska arbete för Herren, du vet, jag hinner inte gå in på det, men det var ju en gudsman och en gudsprofet. När han var i Sverige i maj 2004 på en konferens i Philadelphia, Stockholm, då hade han i ett av mötena hade han ett speciellt profetiskt budskap till hela den svenska kristenheten. Och det var budskapet om ljumhet och apati, som han uttryckte det. Som han upplevde var det största och allvarligaste problemet i de svenska församlingarna. Ljumhet och andlig apati. Att bli apatisk, slö och likgiltig liksom. Och det hade ju varit underbart om det hade blivit den stora förändringen efter David Wilkersons besök. Men jag upplever ju inte riktigt att det har blivit det. Utan nu generaliserar jag igen. Det finns många brinnande kristna. Jag möter dem ständigt. Det finns härliga församlingar som vinner människor och som ber och kämpar. Så men jag talar lite i stort att det finns allt för mycket av ljumhetens aska. Men det är möjligt att skaka av sig den. Om vi vill bli av med det så går det. Det är underbart att det är på det sättet. Eller kan det vara andra former av aska? Är det grämelse över gamla misslyckanden? Är det en känsla av fördömelse? Är det skuld? Är det kompromissande? Är det kanske negativa tankar? Ja, vi har inte fått brottas med det ibland. Negativa tankar. Och som kan bli som en kvävande aska. Men allt det där, vad det än är, skaka av dig askan så att det brinner friskare. Egentligen, och förstå mig rätt när jag säger så, egentligen tror jag inte det är fler nådegåvor vi behöver. För Gud har gett sina gåvor till oss. Och som jag sa förra bibelstudiet, i den heliga ande finns de allihop. Och det hans heliga ande bor i oss. Men vi behöver skaka av oss allt som hindrar. Och så använda det Gud har gett oss. Sen kan vi få be om mer också. Det kan vi få göra. Men det börjar med att vi skakar av oss askan och använder det Gud har gett oss. Och då får vi mer. Vägen till att få mer det och använda det vi först, det vi har nu, och så be om mer naturligtvis. Det kan vi få göra. Ja, men säger du, jag behöver hjälp med det där att skaka askan av med askan så att det brinner friskare. Ja, men vi kan ju få hjälpa varandra genom förbön. Det kan vi göra, och genom lite själavård kanske. Dessutom vill ju den helige ande hjälpa oss. Och då vill jag ta med er bara hastigt till den där texten i Hesekiel 37. Och det är ju världen predikan i sig, men det kan vi inte ta nu, utan det får ju bli någon annan gång i så fall. Det är ju den där dalen med förtorkade ben. Men där Gud säger till profeten Hesekiel att han skulle tala till de förtorkade benen. Och då kom de samman, då fick de liv igen. Men det var ingen ande i dem ännu. Och då så står det så här i Hesekiel 37 och 9. Så står det att då sa han till mig: profetera till anden. Jag profeterar, du människobarn, och säg till anden: så säger Herren Gud, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Lägg märke till att först så står det att han fick profetera till de döda benen. Och det tror jag, där har vi också ordets kraft. När vi predikar Guds ord, då kan människor få liv i Gud. Det som har varit döda ben, det kan få nytt liv när vi talar ut Guds ord över dem. För det är en sån kraft i Guds ord. Men så talas det om också, och det är lite märkligt, nu ska du profetera till anden och be att anden kommer och blåser på de här benen så att de kan resa sig och bli riktigt levande. Och när han gör det, och så talar Gud om vad han skulle säga. Och när han gjorde det: kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på de här slagna så att de får liv. Och när han gjorde det så kom anden in i dem och de fick liv. Och de reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Blås liv i nådegåvan. Blås liv i tron. Skaka av dig askan. Ja, men hur gör jag det? Ja, vi kan ju be att anden hjälper oss. Kom heliga ande och blås på oss. Blås bort askan från vår ande, från vår själ, från våra tankar, från vårt sinne. Den där askan som har lagt sig så kvävande. Kom heliga ande och blås lite på oss så den där askan försvinner. Så det börjar brinna igen. Om du har en öppen spis eller när du grillar, vet du. Då kan man ju, alltså då när det är glöd bara där, vet du. Ta till exempel det med öppen spis. Det har brunnit där, du har haft en massa ved och så har det brunnit ner och så är det bara lite glöd där. Men då kan du gå dit och så kan du böja den ner och så kan du och så liksom flammar det upp igen. Vi kan be att en helig ande kommer och liksom blåser med sitt liv på oss så det börjar flamma upp igen. Så askan försvinner och den där glöden liksom tar fart och det börjar brinna i våra hjärtan igen. Det är fantastiskt att vi kan få vara med om det. Ja, men det var några saker till som Paulus hade att säga till Timoteus i den situation han befann sig. Och som är så högaktuellt för oss i Sverige idag. Vi går vidare i texten. Vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Nästa budskap. Nu har vi talat om att blåsa liv i det som Gud har gett oss. Tron, medvetenheten om den heliga ande, nådegåvorna. Att skaka av oss askan så det brinner friskare. Nu går Paulus vidare och säger två saker till. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Och det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att vi inte ska skämmas för Jesus. Att inte ska blygas för hans namn. Alltså vi kan ju skämmas en del över misstag vi själva har gjort och misstag vi har gjort i våra församlingar, i våra samfund och rörelser. Men vi har ingen anledning att skämmas över Jesus och över evangeliet. Nej. Låt oss sluta och blygas för Jesus och evangeliet. Ja, men han är ju värd all vår kärlek och all vår frimodighet. Vår underbara frälsare. Skäms inte för evangeliet. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig, hans fånge, säger ju Paulus här då. Det är också så att andens gåvor är ju egentligen Jesu gärningar genom dig och mig. Och därför om vi skäms för Jesus, då får ju aldrig världen se Jesu gärningar. Har du tänkt på det? Att det talas ju om två sidor av andens verk. Det ena är andens gåvor. Det andra är andens frukt. Och vi behöver båda delarna. Andens gåvor, 1 Korinthierbrevet 12, 13, 14. Andens frukt, Galaterbrevet 5. Andens frukt, det är Jesus sinnelag. Det är Jesus karaktärsegenskaper. Det är Jesus kärlek framför allt. Så egentligen har Paulus med både gåvorna och frukten där i 1 Korinthierbrevet. Gåvorna i 12 och 14, ett helt kapitel däremellan frukten. Kärleken, Guds kärlek. Världen behöver se frukten. De behöver möta Jesus kärlek. De behöver möta Jesus sinnelag när de möter oss. Så att de inte biter i det sura äpplet och säger tvi, det smakar inte bra, det vill jag inte ha. Utan de biter i det goda äpplet, andens frukt i våra liv och säger åh, sån vill jag bli. Sån vill jag bli. Som dem, som hon, som han. Den goda frukten. Andens goda frukt, sinnelaget, karaktärsegenskaperna, Jesu kärlek. Och andens gåvor, vad är det? Det är Jesu gärningar. Jesus, han gjorde ju ständigt övernaturliga gärningar. Han helade de sjuka. Han talade profetiskt rakt in i människors liv. Han utförde kraftgärningar. Han befriade människor som var bundna av demoniska makter. Han satte dem fria i ett enda nu med kraften av sitt ord. Och han grep in i människors liv på ett övernaturligt sätt med Guds gärningar. Så att människor häpnade och prisade Gud och ibland kom till tro. Ofta kom till tro. Världen behöver se både Jesu sinnelag men också Jesu övernaturliga gärningar. Hur ska de kunna få det om vi alltid går i tysta och skäms för Jesus och inte talar om honom och inte vågar visa varken hans sinnelag eller hans gärningar? Hur ska de då kunna tro? Och det får inte vara så att världen får en fullständigt felaktig karikatyr av Jesus. Och av Gud. Du vet att en del människor som säger att de inte tror på Gud, ska man fråga, vilken Gud är det du inte tror på? Och när de beskriver då en Gud de inte tror på, då kan vi räcka ut handen och säga nej, den guden tror inte jag på heller som du beskriver. För de har fått en fullständig vrångbild av vem Gud är. Och de har en fullständig vrångbild av Jesus liksom. Men då måste vi ge dem rätt bild. Och det är därför som både andens frukt och andens gåvor är så viktiga. Det är inte i första hand bara för oss att vi ska ha det lite mer härligt och välsignat. Det får vi ju också, det är Guds bonus. Vi får det mer härligt och välsignat när andens både frukt och gåvor verkar ibland oss. Och det blir mer levande och det blir mer intressant. Men det är Guds bonus. Men det är inte det som är det stora syftet. Det stora syftet är att världen ska se så de kan tro. Det är att världen ska få en rätt bild av vem Jesus är. Jag brukar säga så här och jag har känt mig kallad att säga det i varenda församling jag besöker. Jag tror inte, och lyssna noga vad jag säger nu. Jag tror inte att majoriteten av svenska folket har sagt, medvetet sagt nej till Jesus. Men vet du vad jag tror? Majoriteten av svenska folket har ingen hum om vem Jesus verkligen är. En del vet inte ens att han finns. Och om de vet att han finns rent historiskt så tror de i alla fall inte att han är världens frälsare och att han älskar dem och att han lever och att allt han förmår att göra. De har en fullständig, har de någon bild av Jesus så är den så förvrängd och den är så ofullständig och den är så felaktig. De måste få veta vem Jesus är. Och de har ingen hum om vad frälsningen är för någonting. De måste få veta det. Och hur ska de få veta det om inte vi visar det? I både ord och handling. Och därför behöver vi be den heliga ande om hjälp. Alltså det är kris i landet. Men vi kan vara med och avhjälpa den krisen. Vi kan vara redskap för Herren. Vi kan få vara med och förändra det här landet. Och det är därför som vi behöver blåsa liv i nådegåvorna och i tron och allt detta som det handlar om. Det sista som Paulus säger, det är detta också. Att bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Det finns ett lidande för evangeliet som hör till lärjungaskapet faktiskt. Som jag sa i första bibelstudiet, jag älskar att citera Karl-Erik Salberg, den är gudsman som nu är hemma hos Herren och som Gud fick använda till så rik välsignelse, både där i Sankta Klara kyrka i Stockholm som är en av de församlingar i Sverige som kanske har vunnit flest människor för Jesus under många, många år nu, som kanske är en av de församlingar i Sverige som har det starkaste bönelivet, där man har bönemöte måndag till fredag, morgon och eftermiddag varje vecka, måndag till fredag. Och där man ber och ber och ber och ser Guds under ske. Jag älskar att citera honom. Han är en av våra stora förebilder i hela kristenheten alltså. Och han har ju 9 punkter. Jag vet inte om ni har hört om Salbergs 9 punkter. Som han skrev alltså redan som ung präst. Så blev han uppmanad av biskopen i Härnösand stift att skriva en så kallad pressmötesavhandling. Och han valde att skriva om vad kännetecknar växande kyrkor i hela världen och genom hela kyrkohistorien. Och så tar han fram 9 punkter. De är otroligt bra. Och nu hinner jag inte gå igenom dem. Jag hinner bara ta denna. Den kyrka växer, skrev Salberg i en av sina punkter. Den kyrka växer och fördjupas som vågar lida för sin övertygelses skull. Amen. Det är bibliskt. Det är sant. Ja, men säger du, vi vill vara omtyckta av människor. Jo, vem vill inte vara det? Det vill vi allihop. Det ligger ju i vår natur att vi vill det liksom. Men det viktigaste är väl att vi står upp för evangeliet. Sen ska vi ju inte vara dumma. Vi ska inte bära oss illa åt. Vi ska ju inte bli förföljda för att vi är dumma och elaka och bära oss oförståndigt åt. Det är inget lidande för evangelium. Men vi måste vara villiga att också lida för evangeliet för Jesus. För det finns en konfrontation mellan ljusets rike, Guds rike, evangeliet och mörkrets rike med den onde som kung. Guds rike med Jesus som kung, mörkrets rike med djävulen som kung. Det finns en konfrontation som vi aldrig kommer ifrån där. Och detta är väldigt tydligt. Och vi ska läsa även en text till i 2 Timoteus 3:12-13. Där står det så här. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska. De bedrar och är själva bedragna. Alltså Jesus varnar ju för det här också. Talar om förföljelse, talar om att bli hatade för hans namns skull och så vidare. Och här säger Paulus till Timoteus att så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Det finns ett lidande för evangelium. Och jag poängterar igen, det får aldrig handla om lidande för våra dumheter, att vi bär oss dumt åt. Det handlar inte om. Men det finns ett lidande för evangeliet. För att vi står upp för Guds ord, för att vi står upp för evangeliet, för att vi står upp för Jesus. I ett allt mera sekulariserat samhälle. I ett allt mera antikristligt samhälle. Och vi har ju alla märkt att det hårdnar. Vi har ju alla märkt att det hårdnar också i det här landet. Ändå det vi upplever av hårdnande motstånd. Det är ju ingenting mot vad man upplever i många, många länder ute i världen. I muslimländerna, i Kina, på många, många håll liksom. Där man upplever rent fysisk förföljelse som är väldigt dramatisk och väldigt tydlig. Men har du lagt märke till att i de länderna växer kyrkan allra mest, den kristna kyrkan? Den gamle Tertullianus, redan kyrkofadern, han sa martyrernas blod är kyrkans utsäde. Och när man studerar väckelsehistorien och kyrkohistorien så är det under väckelsetider som den kristna församlingen har växt allra mest. Om man tittar ut över världen idag så är de största väckelserna är där det är hårdast motstånd. Det vi upplever är ju på en annan nivå liksom. Det är ju betydligt mildare och det är mer sofistikerat. Men det är klart att det kostar ändå på för oss som inte är vana vid det. Och ni har ju säkert märkt att det har hänt saker bara de sista åren. Det har hänt saker det sista året bara som gör att vi blir uthängda i massmedia gång på gång, gång på gång. Det räcker att se den här sista veckans händelser. Och nu gör jag inga politiska uttalanden åt varken ena eller andra hållet när det gäller partier. Men vi kan ju se på hur dramatiskt det var i måndags för Julia Kronlid. Bara för att hon också är kristen. Och man gör liksom stor affär av det som har att göra med hennes kristna bekännelse och tro liksom. Vad är det? Det är ett växande motstånd i massmedia, från myndigheter, från ekonomiskt och så vidare. Men hörni ni, vi måste vara beredda på att så är det och så blir det. Återigen, nu kanske du tycker jag låter negativ, men jag vill vara en uppmuntrande förkunnare som talar tro och uppmuntran. Men jag tror att den här sidan kommer inte att bli lättare. Den kommer att bli ännu värre. Jag tror det. Vi lever i den tiden. Men om vi står upp för Jesus så kommer Guds härlighet över oss. Då kommer Guds härlighet över oss och våra församlingar. Om vi vågar lida för vår övertygelses skull så kommer Gud att koppla på mera kraft från himlen. Och vi kommer att få uppleva härliga tider mitt i de svåra tiderna. Vi kommer att se Guds under. Vi kommer att få be med mycket mer människor. Vi kommer att få döpa mycket mer människor. Vi kommer att få se mycket mer helanden. Vi kommer att få se Guds kraft. Och nu tror jag att jag talar profetiskt. Ja, och ni får pröva det. Men jag tror det. Men vi kommer inte att slippa undan att liksom möta motstånd för vår tro. För det hör till. Men den kyrka växer som vågar och fördjupas. Växer och fördjupas som vågar lida för sin övertygelses skull. Och det tror jag är viktigt att vi tar till oss. Men då säger ju också Paulus här att Gud ger kraft. Det stod ju så, vi får inte glömma det. Genom den kraft bär också du ditt lidande för evangeliet. Genom Guds kraft, eller genom den kraft som Gud ger. Gud ger kraft. När får vi mest kraft? När vi mest behöver det. Alltså vi får inte mest kraft när vi sitter där hemma och bara har det mysigt och trevligt och allt bara flyter på och det är lätt att leva. Men vi får mest kraft när vi mest behöver det. När det är jobbigt, när det är tungt, när det är kamp, när det är motstånd. När vi möter förföljelse i olika former, även om det är mildare former här i våra länder. Men då får vi kraft och då får vi mest kraft. Det är då vi verkligen upptäcker hjälparen den helige ande. Och vad han kan göra när vi allra mest behöver det. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan. Det var lite tufft då också. Även om vi har sagt till varandra. Så tufft som det har varit nu de sista åren och året. Liksom har inte vi minne av att det har varit under vår livstid. Men det var lite tufft när jag gick i skolan. Vi var bara några i klassen som var frälsta. Och lärarna sa liksom att Bibeln var sagor. Och allt det där vet du. Och jag räckte upp hand och protesterade. Så att så är det inte. Bibeln är sann. Och det var motstånd från lärare. Det var motstånd från klasskamrater och så vidare. Och jag vet att jag hade ett litet testamente. Och då gick jag ut på, framförallt när det var lite längre lunchrast, och läste i testamentet. Och i synnerhet orden till Timoteus liksom. Blygs inte för vittnesbördet om din herre. Och då kände jag att jag fick kraft. Och så var det ju det att jag blev andedöpt när jag var 11 år. Och sen fick jag kraft. Jag fick en mycket större kraft än jag har haft tidigare. Det gick mycket lättare alltsammans. Även när man mötte motstånd. Så det finns en kraft som Gud ger. Det gör det. Det är också så, låt mig bara säga det innan jag slutar också. Att detta att bli mer använd i nådegåvorna, det är underbart. Det är härligt. Det är välsignat. Och när man får genom Guds stora nåd får bli till välsignelse. Och det är ju inte så liksom att vi blir stora och högmodiga då, utan man blir ännu mer, man blir liten och ödmjuk. Man känner varje gång liksom man får vara med om något och man får bli brukad av Gud, så känner man, det är din stora nåd Gud. Det är din stora nåd Gud, det du gör. Tack att jag får vara med. Tänk att jag får vara med. Att jag faktiskt får vara med och får vara en kanal. Det, Gud blir så stor, nåden blir så stor, för vi vet att det beror inte på oss och våra prestationer. Skulle det handla om det så blir det ingenting av det. Nej, vi är så beroende av den heliga ande. Men ju mer beroende vi är av den heliga ande, ju mer kan vi också känna förtroende för den heliga ande, att han verkar. Men vi blir tacksamma. Men så det är bara Guds nåd. Det är gratis, det är Guds nåd. Men å andra sidan, låt mig vara ärlig och säga det. Det kostar ett pris att bli använd av Gud. Det är inte Gud som står för det priset, utan det är människor och det är den onde som ser till att det kostar ett pris. Inte Gud. Men det andliga motstånd som vi ibland möter, det innebär att det kostar ett pris att bli använd av Gud. Men om vi är villiga att liksom betala det priset, man kan få känna på mer av den andliga kampen. Man kan få uppleva mer missförstånd ifrån människor och så vidare. Men om man lär sig att hantera det på rätt sätt och alltid förlåta. Vår kamp är aldrig mot människor, utan det är mot den onda andevärlden. Aldrig mot människor. Människorna är vi kallade att välsigna, älska, förlåta, visa Jesu kärlek. Men den onde är vi kallade att genom bön besegra den ondes attacker. Så är det. Men om vi lär oss att hantera det här och be Jesus om hjälp, så ger Gud kraft. Och härlighetens ande, Guds ande, ska då vila över er, sa Jesus. Ni vet. Och så är det också. Och så har vi ju en djup motivation i den sista versen där, den nionde versen. Hur står det där? Jo, det stod det, alltså andra Timoteus 1. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Detta är ju det största av allt. Han har frälst oss. Ibland säger Inga-Lill och jag till varandra, när vi sitter där och dricker vårt goda förmiddagskaffe, så säger vi: tänk om vi inte hade varit frälsta. Tänk om inte hade vi fått lära känna Jesus redan som barn. Alltså, vi kan ju skatta oss lyckliga som fick växa upp i troende familjer, som fick bli döpta och komma med i en levande församling redan som barn. 9 år var Inga-Lill, 11 var jag. Och sedan genom hela livet har fått vandra med Herren. Liksom, vilken nåd! Vad hade det blivit? Och det är mycket jag inte begriper, men det jag begriper allra minst är hur människor kan klara sig utan denna frälsning. Utan Gud, utan Jesus, utan den helige ande. Hur kan människor klara sig? Jag förstår inte. Men han har frälst oss. Vilken motivation för oss att blåsa liv i det som Gud har gett. Och han har kallat oss med en helig kallelse. Att vandra med Jesus, leva med honom, umgås med honom och att tjäna honom. På olika sätt. Till välsignelse. I församlingen och utanför församlingen. Ibland människor av alla de slag. Så har han kallat oss att bli till nytta och välsignelse. Till frälsning. Till andlig utveckling för människor. Till hjälp. Till att lindra människors nöd. Till att göra det här livet också lite ljusare och lättare. Och att rädda människor för evigheten. Vi är kallade till detta. Han har frälst oss. Han har kallat oss. Så vad var det nu som Paulus hade för medicin till den missmodige och fruktande och deprimerade Timoteus där i den tuffa situationen i Efesus? Jo, det var detta. Blås liv i din tro. Blås liv i medvetenheten om den helige ande, din hjälpare. Låt anden hjälpa dig. Lär dig att umgås med anden, samarbeta med anden. Blås liv i nådegåvorna som Gud har gett dig. Skaka av dig all aska så att det brinner friskare. Och skäms inte för vittnesbördet om Jesus. Och bär också du ditt lidande för evangeliet genom den kraft som Gud ger. Jag tror att det är precis det budskapet vi behöver också just nu i svensk kristenhet. Imorgon, som jag sa, ska jag spinna vidare lite på det här temat. Men då blir det mer utifrån en gammaltestamentlig berättelse och text. Som också ger oss viktiga andliga insikter när det gäller hur vi ska kunna blåsa liv i det som Gud har gett oss. Men nu skulle jag önska att vi fick ta en liten stund av bön och förbön.